från Gud, vår fader och även Jesus Kristus. När Guds son blev människa, då blev han ställd under lagen. Och det innebär att Jesus var skyldig att uppfylla alla Guds bud. Och det gjorde han. Han gjorde det också glatt och villigt. Han gjorde det frivilligt. Uppfyllde han alla bud. Och ett av de bud som gällde för Guds folk i Israel, det var att de skulle fira gudstjänst på den plats som Herren hade utvalt. Och ända sedan kung Salomos tid så var den plats som Herren utvalt, det var templet i Jerusalem. Så det innebär att lagen innebar att de skulle gå upp till Jerusalem och fira gudstjänst där. Nu ska jag läsa själva lagen och lyssna så ska vi höra om ni vet vad det är för högtid det gäller. Ge akt på månaden Abib och fira Herrens, din Guds, påskhögtid. Då i månaden Abib förde Herren, din Gud, dig ut ur Egypten om natten. Du ska slakta påskoffer åt Herren, din Gud, av småboskap och nötboskap på den plats som Herren utväljer till boning åt sitt namn. Vad var det för högtid det gällde?
Påsk.
Högtid. Och det var en av tre högtider då alla vuxna skulle gå upp till Jerusalem då för att fira gudstjänst. Och vuxna, det blev man när man var ungefär 12 år gammal, så man kan säga att det motsvarar ungefär våran konfirmation. Då började då krävdes det att man följde det här budet. Och idag i evangeliet så hörde vi om hur Jesus för första gången vid 12 års ålder följde sina föräldrar upp till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Och det är bara en del av allt det som han gjorde för oss. Han höll lagen i vårt ställe för att vi skulle få rätt att bli Guds barn. Nu ska vi knäppa händerna och tacka och be. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du höll alla Guds bud, hela lagen, ända från din barndom, på ett perfekt sätt i vårt ställe, för att vi skulle få rätt att bli Guds barn. Gör oss nu av hjärtat glada och tacksamma för din nåd och din förlåtelse, så att vi gärna tjänar dig. Amen. Ja, predikotexten har vi redan hört. Det är berättelsen om hur Jesus vid 12 års ålder går med sina föräldrar upp till påskhögtiden för att fira gudstjänst i templet. Temat för idag, det är att Guds ord är till för alla. Skriften är till för alla. För Jesus visar med sitt exempel att skriften också är till för barn. Det är meningen att vi allihop ska göra som han gjorde. Att vi får från vår barndom studera skriften. Att vi ställer frågor och att vi söker svar i skriften. Vi vet inte så mycket om Jesu uppväxt. I evangelierna finns det bara en berättelse om hans barndom, förutom de utförliga berättelserna om Jesu födelse. Men sen så finns det en berättelse om Jesu uppväxt, och det är den här händelsen som inträffade när Jesus var 12 år gammal. Vid 12 års ålder så räknade man att de judiska barnen fick samma förpliktelser gentemot den levitiska lagen som vuxna. Man kan säga att det motsvarar deras konfirmation, vår konfirmation. Och därför följde nu Jesus för första gången sina föräldrar upp till Jerusalem för att fira påskhögtid. För Mose lag, vi hörde lagen, han hade stadgat att alla vuxna män skulle fira den här högtiden på den plats som Herren utvalt och och det var sen Salomos tid och templet i Jerusalem. Det var förresten så att alla vuxna män skulle fira gudstjänst vid templet 3 gånger om år. Men påskhögtiden var en av de högtiderna. Och Nasaret låg längst upp i norr. Och när man skulle göra den här resan ner upp höjdmässigt men ändå söderut till Jerusalem, så slog man sig ofta ihop i resällskap, inte minst för att man då var bättre rustade att klara den sista farliga dagsetappen från Jeriko upp till Jerusalem. Men troligtvis så gick inte familjerna tillsammans, utan som brukligt var så gick kvinnor och barn först, så att då, man kan säga att de bestämde takten. Det gick inte fortare än vad kvinnor och barn kunde gå, och så följde männen efter i sin grupp. Så vid 12 års ålder kan man väl säga så där att Jesus var precis, det var första gången han gick upp till Jerusalem, men han var så på sätt och vis fortfarande ett barn, så han kunde nog välja om han ville gå framme hos Maria eller då längre bak hos Josef. När reselskapet efter festdagarna lämnade Jerusalem så var inte Jesus med bland dem. Maria var nog ändå inte så orolig för det. Jag tror att hon antog då att Jesus då, i och med att han inte var med henne, så var han säkert längre bak tillsammans med Josef eller de med någon av släkting eller bekant. Så de upptäckte egentligen inte, och samma tänkte säkert Josef då. Han är säkert där framme och går med Maria. Så de upptäckte egentligen inte att han var borta då förrän vid dagens slut. Då letade de först bland släkt och vänner, och när de inte hittade honom så vände de tillbaka till Jerusalem, och efter 3 dagar så fann de honom i templet där han satt bland lärarna och ställde frågor, och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Men Maria, hon blev bestört när hon såg honom och sa: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men då förstod de inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta, och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Den här berättelsen visar att Jesus också som barn var medveten om sitt gudomliga ursprung. Han visste vem hans rätte far var. Han visste att han var Guds son. Han visste att han hade fått en gudomlig uppgift att utföra. Berättelsen visar också att det var nödvändigt för honom att påminna sin fosterfar Josef och sin mor Maria om att han var Guds son. Det här visste de ju. De hade ju fått det uppenbarat av ängeln, bägge två. Och de hade ju också hört vad herdarna berättade vid Jesu födelse. De hade hört den gamle Simons vittnesbörd när de bar fram Jesus i templet vid 40 dagars, när han var 40 dagar gammal. Men det var ju ändå 12 år sedan, så det var rätt länge sedan. Och jag tror det kan vara så att dagens, den vardagliga möderna ändå hade gjort att det där inte riktigt var aktuellt för dem hela tiden i alla fall. De behövde en påminnelse. Men fast Jesus påminde dem om sitt gudomliga ursprung, så hör vi att de förstod inte vad det var han sa till dem. Men Maria bevarade ändå och begrundade hela i sitt hjärta. Den andra viktiga lärdomen det är att vi ser att pojken Jesus vid 12 års ålder hade en större kunskap än man kunde förvänta sig av ett barn i den åldern. Som Guds son så har han en gudomlig kunskap om allt. Och här lät han sin gudomliga kunskap, sin visdom glimta fram när han ställde frågor och svarade lärarna i templet. Också så som människa, som pojke, så hade Jesus en fullständig kunskap om Guds uppenbarelse i Bibeln. Han är Guds son som blivit människa, och Bibeln vittnar om honom, att i honom bor gudomens hela fullhet. I honom är visdomens, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så, och här i vår berättelse så låter han den visheten glimta fram lite grann, så att alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Det ligger ett mysterium i det här. Det är något som vi inte kan fatta med vårt förstånd. Vi läser ju sen att han följde med sina föräldrar ner till Nasaret, och att han alltid underordnade sig dem, och så växte han i vishet och ålder. Att han växte i vishet innebär att han som andra barn lärde sig mer och mer. Han fick mer och mer kunskap, och precis som andra barn. Samtidigt vittnar skriften om att vishetens och kunskapens alla skatter ligger gömda i honom. Och när det heter att vishetens och kunskapens alla skatter ligger gömda i honom, då innebär det ju inte att det är en vishet och kunskap som man har lärt sig i skolan. Utan det är den gudomliga, en gudomlig vishet. Och hur det hela går ihop, det kan vi inte fatta. Han har alltså samtidigt en mänsklig kunskap som växer till, samtidigt som han har en gudomlig vishet och kunskap. Vishetens och kunskapens alla skatter är gömda i honom. Och den vishet som växer till, det är ju en mänsklig egenskap, och det andra är en gudomlig egenskap, allvetande. Det hela är ett mysterium för oss, men på det sättet så är hela hans person ett mysterium, ett under. Därför att han är Gud och människa i en person. Och det innebär inte att han är till hälften människa och till hälften Gud. Och så har man satt samman det hela. Utan han är helt och fullt Gud. Och han är helt och fullt människa i en person. Och vi kan inte utforska honom. Utan vi får tro på honom så som Bibeln uppenbarar honom. Och profeten Jesaja hade ju förutsagt om barnet som skulle födas av jungfrun, att hans namn ska vara under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och han gör sannoliken skäl för namnet under. Men nu ska vi stanna inför vårt tema. Guds ord är till för alla. Så Bibeln är till för att vi allihop ska studera den, ställa frågor och finna svar i skriften. Och Bibeln är ingen svårtillgänglig bok. Man behöver inga specialkunskaper för att börja läsa och studera skriften, eftersom innehållet inte ska förstås på något speciellt underligt sätt, utan precis så som orden lyder i sitt sammanhang. Och därför att det inte krävs några special kunskaper, några speciella förkunskaper, så är ju Bibeln till en bok som är till för alla. Och därför är Bibeln också till för barn. Och barn är ju i regel mycket bra på det, att de tar orden precis så, de tar berättelserna på orden helt enkelt. I Lukas framställer i den här berättelsen Jesus som vår förebild, och särskilt en förebild då för alla barn. Och vad är det då som Jesus gör som alla barn ska ta efter och härma? Jo, han lyssnar på lärarna som undervisar i skriften. Så ställde han frågor och han svarade. Och på samma sätt vill Gud att alla pojkar och flickor, att alla barn ska intressera sig för Guds ord och lära sig Bibelns berättelser, lära sig vad som står i Bibeln, så att de också kan ge svar på vad de tror. Och hela den här berättelsen visar ju hur viktigt det är med barnundervisning. Och hela situationen här när vi ser pojken sitta vid lärarna och de studerar skriften och han frågar och svarar. Hela situationen är välbehaglig för Gud. För Guds vilja är att vi ska studera Bibeln. Att vi ska ställa frågor. Att vi ska söka svar i skriften. Och på det här sättet så är ju också de skriftlärda som annars kom att ställa sig mot Jesus. Men i det här fallet så är de ju också föredömen. För att det är Guds vilja att de som har fått kunskap i skriften ska ägna sig att dela med sig av kunskapen och att undervisa andra, och speciellt att undervisa barn. Då kan man ju fråga sig, varför är det så viktigt att vi lär oss vad som står i skriften? Och vad har vi för nytta av det? Och varför ska man lära sig det redan som barn? Jo, det är därför att Bibeln ger oss den vishet som frälser oss. Och den visdomen, den hittar vi inte någon annanstans. I skolan så får vi lära oss många nyttiga saker som är viktiga för vårt liv. Vi får lära oss hur samhället fungerar, och vi får lära oss naturkunskap, och vi får lära oss språk, och vi får lära oss matematik. Och går man en musikskola så får man lära sig spela instrument och sjunga. I skolan och från hemmet och under praktik så får man lära sig många nyttiga och viktiga saker som gör att vi kan samarbeta och bygga upp vårt liv. Man får lära sig bygga hus, man kan lära sig reparera bilar, man kan lära sig att producera mat, att laga mat. Man kan lära sig att sy kläder. På det sättet många viktiga saker som är nödvändiga för vår tillvaro och vårt liv. Men ingenstans får vi lära oss hur vi blir frälsta annat än genom den heliga skrift. Och därför kan man säga att de barn är lyckliga som har föräldrar som undervisar dem om vad Gud har sagt i sitt ord. Så barn får ju växa upp under olika omständigheter. En familj har det på ett sätt, en annan familj har det på ett annat sätt, och varje familj har kanske sin börda att bära och sina svårigheter och sina prövningar. Och ändå kan man säga, oavsett om man sammanfattar allt, det finns inga lyckligare barn än de som har föräldrar som undervisar dem i Guds ord. Och sådana föräldrar hade Timoteus. I alla fall så hade han en mor som undervisade honom. Det verkar inte som hans far gjorde det. Han hade en mormor som undervisade honom. Och han blev ju sen aposteln Paulus trognaste medarbetare. Och aposteln Paulus skrev till sin, han kallade honom sin son, sin käre son Timoteus, så här: Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Och det var Timoteus mor, Eunike, och hans mormor Lois som hade undervisat honom, så att han redan som barn hade lärt känna de heliga skrifterna, och genom den undervisningen så hade han fått en vishet som frälst honom genom tron på Jesus Kristus. Barn upplever ofta tiden, eller rättare sagt, barn upplever ofta väntan som väldigt lång. Känns länge innan det blir sportlov och vi får åka på skidsemester. Och ännu längre, det känns ju som en evighet till sommarlovet, när det blir sommar igen och varmt. Dagarna kan verka långa, en del dagar är hur långa som helst, de verkar ju aldrig ta slut. Och så blir man vuxen, och så blir man äldre. Och plötsligt en dag så upptäcker man att man har börjat bli gammal. Man ser sig i spegeln, upptäcker de här rynkorna och rynkor på pannan och på hakan och på halsen, och tinningarna börjar bli grå. Och man förstår att tiden har flugit iväg. Och man tänker, man har inte fått så mycket gjort. Allt det här man har planerat, och vissa planer, de ligger fortfarande i någon portfölj. Det blev aldrig gjort. Vissa saker som man påbörjade så stort blev aldrig avslutat. Man hade inte tid. Och när man blir ännu äldre så infinner sig en sorg över att större delen av livet bara har passerat. Det har dragit förbi som en vindpust. Och Moses skriver så: vårt liv gick hastigt förbi som om vi flög bort. Och det säger han fastän han blev 120 år. Men det är nyttigt att tänka på det sättet, att våra dagar är få. Att livet är egentligen kort. Det går hastigt förbi. Så att vi inte glömmer att skaffa oss den vishet som frälser oss. Och det är viktigt att vi inte glömmer Bibeln för alla andra sysslor vi har och tar på oss under det här korta livet vi har. Och särskilt viktigt är det att barn redan från början får lära känna skriften. För då ligger livet fortfarande framför dem. Den vishet som de får där, som är till frälsning, den är också till glädje under hela livet. Bibeln ger oss en visdom så att vi blir frälsta genom tron på Jesus. Och den lär oss vad vi ska tro. Den lär oss vad vi inte ska tro. Den lär oss vad vi ska göra. Den lär oss vad vi inte ska göra. Så att en gudsmänniska blir fullt färdig att tjäna Gud alla dagar han ger oss att leva. Vi ska också lära oss ytterligare en sak av den här berättelsen. Och jag tror att Lukas valde just berättelsen, finns hos Lukas. Han var inte ögonvittne, men utan han var Paulus följeslagare, men när Paulus satt fängslad i Caesarea så intervjuade han ögonvittnen, så det är ändå ögonvittnens berättelser. Men jag tror att han valde av ögonvittnenas berättelse just den här berättelsen, för att den skulle vara till tröst för alla barn. Ingen är ju särskilt bra på att trösta sig själv, och därför kan man inte vänta sig att barn ska trösta sig själva, läsa den här berättelsen och trösta sig själva. Men så det är viktigt att föräldrarna lägger den här berättelsen på minnet för att använda den för att trösta sina barn. Gud har gett ett bud som särskilt gäller alla barn, och det är: hedra din far och din mor så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Det här, det är Guds befallning till alla och alla barn att lyda sina föräldrar, och inte bara det, de ska hedra sina föräldrar. Och det är inte alltid så lätt. Olydnad och ett dåligt samvete kan bli ett väldigt problem för barn. Stort bekymmer. Och olydnad är verkligen ett bekymmer. Därför att det är en synd, inte bara mot föräldrarna utan också mot Gud, som har sagt: hedra din far och din mor. Men nu hör vi om Jesus, att han alltid underordnade sig sina föräldrar. Han var alltid lydig mot sina föräldrar. Han var till glädje för Gud och människor. Och allt Jesus gjorde, det gjorde han i vårt ställe, som vår ställföreträdare. När Guds son blev människa blev han ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, alltså vi, för att vi skulle få söners rätt. Och när det heter att han blev ställd under lagen, så innebär det att han också var skyldig att uppfylla det fjärde budet: hedra din far och din mor. Och han var alltid lydig mot sina föräldrar och hedrade dem. Och det gjorde han för vår skull, för att med sin lydnad friköpa oss från det straff som vi förtjänat med vår olydnad. Så han uppfyllde det fjärde budet på ett fullkomligt sätt, och Gud räknar hans lydnad som vår lydnad. Och därför har Gud förlåtit våra synder för Kristi skull och räknar oss helt rättfärdiga för Kristi skull. Och så här var det med allt det Jesus gjorde. Han kom inte för sin egen skull, för att tjäna någonting på det själv, utan han kom för att göra allt för oss, och för att vi skulle ha nytta av det, och för att vi skulle frimodigt kunna nalkas Gud i vissheten om att vi är fria från skuld och från straff. Han gjorde allt för att vi utan rädsla skulle kunna komma inför Gud, förvissade om att vi är rena och förlåtna. Och för Jesus skull kan alla barn vara helt trygga. De kan frimodigt nalkas Gud i förvissningen om att Jesus tagit bort deras synder. Amen. Låt oss så be. Jesus Kristus, vår frälsare, vi tackar dig för att du med din lydnad vunnit förlåtelse och frälsning åt oss. Herre, förnya vår vilja så att vi gärna lyder dina bud. Väck i oss en iver att studera ditt ord så att vi får den vishet som frälser oss. Amen.